Hej och välkomna till avsnitt 1130 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Staden Seattle i delstaten Washington har ockuperats av vänsteraktivister. Här berättar min kollega Björn Nordström mer om saken. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA, och en sak som inte har tagit upp så mycket i detalj, det är det som händer i Seattle i delstaten Washington. Och ja, kan du berätta lite om det?
Ja, det var för ett antal dagar sedan nu som, jag vet inte om det är anarkister eller om det är vänster eller om det är båda två, det är i alla fall. Men i alla fall, det är väl de här radikalerna nu som har blockerat, satt upp en zon som täcker då 6 kvarter i centrala Seattle, Washington. Som de då kallar för CHAZ, minns jag inte exakt vad det står för också, Capitol Hill
Autonomous Zone. Ja.
Precis, som nu har döpts om till, tror jag, det är lite förvirring där nu i CL, för att nu har de döpt om det där till CHOP, och det står för något helt annat. Får se vad det står för, Capitol Hill Occupied Protest.
Okay.
I alla fall så är det nu, det är ett område som då är, de har liksom börjat sätta upp murar i princip, bokstavligen murar då, med massa objekt och grejer då, och så har de beväpnade vakter. Jag tänkte bara nämna det i förbifarten att det här är precis samma personer som när Trump ville bygga en mur mot Mexiko och ville förbättra gränssäkerheten mot Mexiko, så gapar precis samma personer och samma grupperingar här då att inga murar ska byggas, så vi behöver ingen gränssäkerhet och bla. Men när de själva bygger upp sin egen, då ska det vara både murar och gränssäkerhet, så att det är, hyckleriet är kolossalt här, va. Men att de har bokstavligen sina egna väktare och murar och alltihopa nu då. Och borgmästaren då, minns inte hennes namn just nu.
Jenny Durkan.
Ja, just det. Ja. Det var hon som sa att problemet med de här protesterna i USA, de här demonstrationerna, våldsamma upploppen och allt det där, det är vita män, det är inte vänsterradikaler, det är vita män. Hon skyller på vita män. Mm. Men i alla fall, hon har vänt ryggen till det här. Och polischefen i Seattle är en svart kvinna, och den svarta kvinnan, minns inte nu vad hon heter heller, men i alla fall, hon är väldigt, väldigt kritisk. Hon vill gå ut och rensa upp det här och helt enkelt stänga ner alltihopa. Och hon har kritiserat borgmästaren, så att den vita kvinnliga borgmästaren har nu en svart kvinnlig polischef som kritiserar henne. Så att allt det här blir väldigt, väldigt konstigt nu, därför att den här vita kvinnliga borgmästaren tror ju nu att hon hjälper de svarta, men en svart kvinnlig polischef säger att det här hjälper inte de svarta alls, tvärtom, det här bara skadar svarta. Det är liksom, det har ingenting med det här att göra helt enkelt, va? Det här är bara liksom anarkisområden nu, vi måste ställa upp det här.
Hon heter, polischefen, den svarta kvinnan då, heter Carmen Best heter hon.
Ja, just det.
Och en sak till också som kan nämnas i det här sammanhanget är ju att guvernören i Washington, det är Jay Inslee, och han var ju, ni som hängde med i min USA-valserie, ni vet ju att han kandiderade till president också förra året innan han hoppade av, och han fick ju fråga på en presskonferens, har du hört talas om det som har hänt i ockupationen där i Seattle? Han bara, nej, jag har inte hört talas om det. Och det här var ju liksom flera dagar in i hela, när liksom hela världen, ja, kände till vad som hade hänt, att de hade ockuperat en stor stadsdel där då, i Seattle, och han förnekade det, och det är lite grann att stoppa huvudet i sanden, kan man ju säga.
Ja, det är att fega ur helt enkelt. Han vill ju fega ur. Han vågar ju inte liksom konfrontera. Hur, de har, som jag pratade om förut, demokraterna och vänsterliberalerna har ju målat in sig i ett hörn. De vänder ryggen till sånt här, men när det verkligen blir, vad ska man säga, när radikala element börjar bokstavligen med våld ta över samhället, då törs man inte agera längre, för man vet inte vad man ska göra. Därför att man är beroende av de människorna, exakt samma människor, att kunna vinna val. Och att kunna, så att det här har blivit väldigt, väldigt konstigt helt enkelt. Och det är det som gör att det blir livsfarligt om Joe Biden vinner valet, för att han är också inmålad i samma hörn. Han kan ju liksom inte, vad ska man säga, ta krafttag mot sådana här problem. Så att om Biden vinner valet, jag kan övertyga dem att de här problemen med de här typer av zonerna, om Biden vinner valet, så kommer de här problemen bara öka. Var och varannan demokratisk delstad och demokratisk stad, styrstad, kommer att ha såna här autonoma zoner då, som då Biden inte vågar ta itu med.
Nej, och vi kan nämna detaljerna lite grann i den här autonoma zonen då i Seattle, och det är ju att från början, alltså det verkar gå ganska fredligt till, överlag i alla fall, inga större liksom vandaliseringar och attacker på poliser och så här, men från början så använde polisen tårgas när man försökte på något sätt mota bort de här, och sen tror jag att det var, om det var borgmästare Jenny Durkan eller någon annan som beordrade att nu får ni inte använda tårgas på 30 dagar.
Ja, det var hon.
Ja, just det, och då slutade polisen göra det, och man lämnade till och med ett polis, jag vet inte om det var ett polishus, men ett polishögkvarter i den stadsdelen, kapitulerade man, och man gick därifrån helt enkelt, och liksom för att lugna situationen då och inte liksom trigga något mer. Och
poliserna, Jag tänker bara nämna snabbt, poliserna ville inte det och polischefen, den kvinnliga svarta polischefen ville inte det, utan det var borgmästaren som helt enkelt i princip gav en order. Men poliserna och polischefen var absolut emot att de skulle lämna det. Men de hade inte politikerna bakom sig. De hade inte stöd helt enkelt.
Just det, just det. Men det är intressant, det har ju uppstått en debatt om våld och sånt här. Jag tycker att den är väldigt sekundär, därför att det spelar ingen roll om de här är fredliga eller våldsamma. De ockuperar en stadsdel och det är fel. Det är liksom en ockupation av liksom, på ett sätt som man inte kan göra, som är illegalt och som måste straffas oavsett om de är fredliga eller inte. Men det har ändå diskuterats. Alltså det man kan se utifrån det är att det verkar rätt fredligt. De förstör inte saker. Det här är inte Antifa i första hand, utan det är typ mer, alltså typ, jag vet inte, liksom apolitiska hippies eller vänsterradikala hippies, känns det mer som. Någon slags flashback från 60-talet eller någonting. Men kan du något mer om det? Därför att man har ju också hört liksom saker om att där inne så är det väldigt hård kontroll på vissa medlemmar, man utpressar vissa affärer, alltså sådana saker. Vad har du hört? För jag tror att det, om vi försöker bena ut någonting här.
Ja, det är precis det jag har hört också, att det är mer anarkister och mer radikaler, och att som sagt de håller på med utpressningsmetoder och så vidare, va? Så enligt polisen så har polisen inte behövt rycka ut överhuvudtaget någon gång till den zonen, men det är ju bara en tidsfråga innan sånt händer, va? Det är lätt att upprätta någonting under några dagar och ha liksom en flower power, lite grann 68 rörelse som då man är en commune då, som alla hjälper alla och trevliga, men det är bara en tidsfråga sen innan folk börjar bli mer, innan en, vad ska man säga, en rangordning börjar hamna där någon börjar bli ledare, och sen så börjar man bli förbaskad på varandra och sen börjar man slå ihjäl varandra helt enkelt. Så att det är lite flugornas herre, den här boken. Det blir ju det där till sist, va? Att det slutar alltid med att det blir totalitarism eller anarkism när folk börjar slå ihjäl varandra. Så att det går ju inte att upprätthålla något sånt här. Och frågan är ju så här, va? Säg att till exempel en grupp nazister skulle skapa, eller vitmaktsrörelse skulle skapa en sån här grej som var helt fredlig, som var exakt samma sak, fast den skulle ju slås ner direkt. Det skulle ju absolut inte godkännas av något parti. Det skulle ju varken demokraterna eller republikanerna, varken konservativa eller vänsterliberaler stödja. Men eftersom det är då vänsterradikaler så godkänns det här. Så problemet här, det är ju att återigen, demokraterna helt enkelt, de tillåter saker och ting som egentligen går emot allt som har med rättsstaten och med ett civilsamhälle att göra helt enkelt, va? Och det här skickar ju bara signaler, va? Att okej, okay, då kan man ju sätta upp ett kalifat, princip. Muslimer kan sätta upp ett kalifat om de vill och slinka undan med det, va? Att det här är oerhört farliga signaler som sänds. Jag såg att en hög polis som var, han är, vad ska man säga, chef för polisfackföreningen i Washington, i Seattle, Washington. Han nämnde då att det här, om det här får tillåtas fortsätta nu, så kommer det här att spridas över landet, och det kommer att bli väldigt, väldigt farligt.
Ja, de har noll liksom långsiktigt tänkande demokrater. Men jag tänkte, alltså två saker. Dels så tänker jag att allmänheten, den stora breda allmänheten i Seattle och i delstaten Washington, de kan ju inte tycka att det här är vettigt. Jag har så svårt att tro det liksom.
Det, absolut inte. Jag har inte sett om det är någon undersökning kring det här, va? Men det finns ju inte en chans. Vi pratar ju alltså om 6 kvarter i centrala i Seattle. Mm. Jag menar, om du är butiksägare där, om du bor där, säg att du har en lägenhet där och du bor där men du jobbar på ett helt annat ställe, säg att du äger en butik där, du förlorar ditt uppehälle. Jag skulle vara skiträdd med det, för att då måste man ju börja följa regler som inte längre är, vad ska man säga, spelreglerna för landet, utan som är spelreglerna för
pöbelns,
som är uppsatta då, pöbelns regler, precis. Så att det här är ju direkt livsfarligt. Så jag är övertygad om att om de skulle göra en undersökning, en opinionsundersökning, så är absolut majoriteten av liksom, inte bara amerikaner, men även då folk i Seattle och delstaten Washington, totalt emot det här. Utan det är precis som det här, det är en liten radikal grupp som av någon anledning demokraterna har blivit rädda för. De är så rädda. Anledningen tror jag är faktiskt att de är rädda att förlora väljaren. Därför att om de här radikalerna vad ska man säga, om de skulle liksom börja arrestera dem och slänga in dem i finkan och helt enkelt, då skulle de förlora massa väljare helt enkelt, för att då skulle liksom det bli hets mot då, det som är så roligt det här egentligen, det är att precis samma personer nu som ockuperar det här området, va, de vill ju avsätta den vänsterextrema borgmästaren i Seattle. De tycker att hon är för, vad ska man säga, för mainstream.
Ja, för hon vill inte ta bort polisdepartementet, utan hon ville bara reformera. Jag tror att det var så.
Precis. Och det är så galet det har blivit.
Men alltså, jag har svårt att tro det. Alltså, varför skulle man vara rädd för dem? För återigen, alltså, majoriteten av invånarna i Washington och i Seattle inte stöder det här. Jag menar, nu har inte jag varit i Washington, jag vet inte om du har varit det, men jag föreställer mig att det är en delstat med väldigt mycket landsbygd, väldigt mycket skog, och att det finns typ en Seattle och kanske någon annan stor storstad i den delstaten. Men att majoriteten av befolkningen ändå bor på landsbygden. Och jag menar, de kan inte inte tycka att det här är vettigt. Och jag menar, där borde väl demokraterna ha många av sina väljare.
Ja, som jag sa, jag tror högre att man är rädd att förlora väljare. Att demokraterna, för att det finns stöd för den här typen, till exempel de här The Squad, den här AOC och Ilhan Omar. Om det. Jag gissar att de stöder en sån där grej, va? Och så att om man då skulle börja slå ner på sånt, så börjar man få problem inom sitt eget parti, även i kongressen, i den demokratiska kongressen då i Washington DC. Och det är det man är rädd för, att om man börjar slå ner på det här, så kommer de här vänsterradikalerna som då har liksom infiltrerat demokratiska partiet och har många, liksom 4, 5, 6, 7 stycken nu, vad ska man säga, radikala medlemmar då i demokratiska partiet i kongressen. De kommer att slå bak ut då, och då blir det ett jäkla problem helt enkelt. Så jag tror man försöker sopa problemet under mattan. Man vill inte göra AOC och Ilhan Omar och Rashida Tlaib och den här grupperingen förbaskade i Washington DC. Man är rädd för dem, och då kommer de att förlora massa väljare helt enkelt. Mm. Därför att de har en väldigt stor grupp väljare med sig, med andra ord. De kan få i princip Bernie Sanders väljare på sin sida och säga att liksom, rösta inte Biden, va? Då är det kört. Då är ju Biden körd.
En som inte är rädd för dem här, det är Donald Trump. Han har twittrat att Seattle mayor says about the anarchist takeover of the city. It's a summer of love. Hon sa faktiskt det, Jenny Durkan då, alltså borgmästaren. Och då skriver Donald Trump att these liberal Dems don't have a clue, säger han. Och the terrorists burn and pillage our cities and they think it's just wonderful, even the death. Must end the Seattle takeover now, skrev han då. Så att Trump har ju tagit en hård ton här, och jag tror att de har gått i någon slags ordbråk, de här två, Jenny Durkan och Donald Trump då. Men jag tänkte också en sak till som jag tycker är kul, för jag tycker att Donald Trump har helt rätt, men det här är helt oacceptabelt. Jag tycker att det här måste ju en guvernör, Jay Inslee i det här fallet, eller Jenny Durkan då, borgmästaren, ta itu med. Alltså, man kan ju inte låta en pöbel ta över en stadsdel. Det här är ju allmänhetens stadsdel. Det är ju liksom invånarna i Seattle, det är ju liksom, det är deras stadsdel, det är inte de här anarkisterna. Så att, ja, mycket illa. Men en sak till som jag tycker är kul då, det är att många av de här, det flödar ju på Twitter och på Facebook och i sociala medier sådana här, ja, liksom lite elaka tweets om de här. Och då såg jag en bild, det var när de försökte odla någonstans. De hade grävt upp en lägda någonstans och försökte odla grönsaker, och man såg att ni har ingen koll alls, ni vet inte hur det funkar liksom, det var jättehumoristiskt. Och en annan skylt, och jag vet inte om det är fake eller sant, men det stod det liksom att vi har startat ett nytt community, vi behöver toalettpapper, tandborstar, kuddar, alltså det var rätt kul tyckte jag då.
Ja, de, det är ganska roligt, precis, det är såna här som förkastar då den här kapitalismen då, det här supply chain som då kapitalismen ligger bakom. Och liksom varor och gods som flödar kors och tvärs och så vidare, va? Så att, men nu är de kommer att bli mer och mer beroende av kapitalismen och av en supply chain. Så att det de förkastar och påstår sig hata är precis exakt det som de kommer att behöva för att kunna överleva. Så det är ganska roligt, men jag tror mig att som hon sa det här, att the summer of love. Om det här hade varit en grupp nazister som på ett fredligt sätt då, som inte hade begått något brott inom den här zonen, som hade gjort precis samma sak, bytt ut den här gruppen mot nazister, hade då samma borgmästare sagt att det här är summer of love? Absolut inte, va? Det är ett extremt hyckleri det här, det är så fruktansvärt vidigt hyckleri. För det här handlar inte om, det här handlar i grunden inte om det vänsterextremister eller nazister eller islamister eller mormoner eller vad fan det kan, vad som helst, va? Det handlar om att en grupp människor har ockuperat ett område mot som går emot all konstitution och allt som har med civilsamhälle och rättssamhälle och så vidare att göra, va? Det var ju precis det som sydstaterna gjorde. Jag tror det var du som skrev det med på ditt Facebook, och det var helt rätt, Ronny, du hade helt rätt när du skrev det, att sydstaterna ville ju bryta sig ur, och det satte ju nordstaterna stopp för, va? Och nu beter det som precis samma sak, att det är ett utbrytningsförsök. Och jag vet att delstater, jag menar, Texas har ju inget emot att bryta sig ut mot USA. Jag tror att många i Texas vill bryta sig ut från USA, om du frågar dem. Texas är ju har ju lite grejer som då, till exempel elnätverket är ju, hela USA har ett elnätverk som liksom är nätverkat tillsammans, utom Texas. Texas har sitt eget elnätverk, för de vill inte bli beroende av USA. Om de någon gång kommer att bryta sig ur USA, så har de redan sitt elnätverk. Det är liksom tanken bakom det hela, va? Så om man tillåter såna här saker, då kommer ju till småningom en delstat som Texas att säga att om till exempel det blir om Biden vinner valet och så blir det liksom vänsterradikalerna börjar ta över mer och mer i USA, då måste ju Texas kommer ju säga direkt att nu är det kört, vi bryter oss ur, vi vill inte vara med i landet längre, va?
Och liberalerna i Kalifornien pratar om likadant när Trump eller Bush är president, att vi har liksom, våran ekonomi är större, typ, det är världens största, femte största ekonomi, trots att vi bara en delstat, vi klarar oss utan de där idioterna och rednecks. Det är typ så det låter i Kalifornien.
Precis, så det man måste ifrågasätta här, det är ju till exempel att vilka ska ha kunnat ha rätten att bryta sig ur? Ska man kunna bryta sig, ockupera och på något sätt bryta sig ur landet inom 6 kvarter i Seattle, Washington? Ska man sen kunna ta ett större område? Vart går gränsen? Gränsen för mig går ingenstans. Det finns ingen gräns. Ni får inte bryta ur, punkt, slut. Vill ni skapa ett eget land, då kan ni flytta någonstans där det finns territorium eller land som är liksom up for grabs. Om det är på månen eller Mars eller vart det nu kan vara, det vet jag inte. Men ni får hitta något ställe som inte är inom ett lands gränser.
Mm. Nej, precis.
Eller får vi köpa ett land eller till, kan vi köpa en mark någonstans ute i Vischa någonstans och bygga upp någonting där istället. Mm. Inte ockupera någonting där andra människor bor och befinner sig.
Nej, nej, verkligen. Sen kan vi ju avrunda lite grann. Alltså situationen i Seattle, och det finns andra städer också, på i Oregon, i Washington och även i Kalifornien. Alltså, eftersom det är liberaler som styr, det bor väldigt många konservativa, speciellt i de här norra delstaterna, Oregon och Washington, men det är oftast liberaler som styr städerna, och det har gjort att det är väldigt stora välfärdssystem, och eftersom USA varierar så mycket i olika delstater så har ju väldigt många, ja, missbrukare, hemlösa och så här vallfärdat till de här städerna, därför att det är, dels är det ganska varmt, det ligger vid Stilla havet, så att det är relativt varmt även på vintrarna, så att du kan bo ute och vara uteliggare utan att frysa ihjäl, och därtill så har du också ett något slags grundläggande skydd som välfärdsstaten ger, och det gör att hemlösa och missbrukare och sånt här från hela USA har vallfärdat till de här städerna. Och man kan tycka på något sätt att det är, man ska hjälpa sådana, absolut, det tycker jag, men alltså, man kan ju inte låta en hel stad på något sätt invaderas av de här, utan de måste ju ta som hand lokalt där de bor och så. Men det är precis det som har hänt i de här städerna, och jag tror inte att politikerna har någon bra lösning på det här, och jag tror att det är många av dem som är med i den här rörelsen.
Grejen är ju det att när människor inte har några krav att behöva försörja sig själva eller behöva jobba, då har man ju mycket tid till över. De har ju mer välfärdssystem, till exempel Washington och Oregon och så vidare. Så att, en till exempel de har i republikanska delstater, och det är ju lite grann som i Sverige. Det är lätt att vara en professionell aktivist när du lever på bidrag. Mm. Om du måste försörja dig själv och försörja din familj själv genom arbete, då har du ju inte tid att vara en aktivist. Då måste man helt, då har man ju viktigare saker först, va? Så det här bidragssystemet som även då finns i USA, som då man hamnar då i Washington och Kalifornien och på västkusten i Oregon. Det gör ju att människor börjar bli bekväma, och så tycker man, jag behöver inte jobba längre. Sen blir man lite uttråkad, och då blir man med i radikala rörelser och radikaliserad, och sen så ska man börja bli aktivist, och så håller man på så här. Mm. Liksom, dra bort bidragssystemen, så kommer du väldigt fort att se att de här rörelserna, extremvänstern, kommer helt enkelt att minska ner i antalet dramatiskt om de blir tvingade att jobba.
Verkligen. Ja, har vi nu mer att säga om det här, eller ska vi gå vidare till nästa ämne?
Jag tänkte bara nämna att New York Times har ju då hyllat den här grejen då som ett hemland för racial justice, kallar ju då New York Times det här för. Och det är ganska roligt, som gör det efter 3-4 dagar. Det var 3-4 dagar sedan som det här tweetet kom ut och skrev. Men det är inte New York Times inte begriper, det är att det kommer att bli, det är bara en tidsfråga innan det blir racial injustice. Och min gissning är att så småningom kommer det att sluta med att vita personer i det här, den autonoma zonen, kommer att hamna längst ner på den här totempålen då, eller skalan eller vad det nu är. Och så svarta hamnar högst upp. Att det blir en rasism, men det blir svarta som är överst och vita som blir underst istället. Just för att liksom bli omvänt istället. Så det kommer ju inte bli jämlikt på något sätt. Utan man bara vänder på liksom steken att vita nu ska, vad ska man säga, bli längst ner på stegen. Och då ska man då liksom hämnas på dem för deras arvsynder ungefär.
Ja, men jag skulle vilja säga en sån här sak också. Alltså, jag tror inte att det är eller Black Lives Matter som i första hand styr i Seattle, utan i den här zonen. Då, utan,
det är inte, nej.
Nej, utan när jag sett filmer och sånt här från Chess då, eller vad de nu kallar sig själva, så jag har mest sett vita. En del svarta finns det väl också, men mest vita tycker jag faktiskt. Så att det här är inte Black Lives Matter, utan det här är...
Nej,
så att ja, så att det här är en vit rörelse i mångt och mycket.
Ja, men det är det som är så komiskt då, att New York Times då går ut och säger att det här är racial justice. Mm. Så är det bara massa vita som är i den gruppen. Ja, som håller på. Det är klart att det är racial justice om det är bara vita med. Det är klart att det finns ju ingen rasskillnad alls att behöva liksom fundera på.
Nej, det här är ju människor som inte har varit utsatt för orättvisor själva, utan som i första hand mest vill på något sätt ha någon slags utopi och tro på att leva för, och söker sig till en radikal rörelse. Så som vi har sett alltså många andra gånger i historien också. Så att inget nytt med det här.
Precis, senast i Mellanöstern med IS.
Ja, precis. Och marxismen i Europa på förut. Ja, okej, men då har vi sagt det om Seattle. Ska vi gå vidare till nästa stora grej? Och det är ju att det har varit en ny polisskjutning. En svart man har blivit dödad. Och det var vart var det någonstans?
Det var i Atlanta, Georgia.
Mm, just det. Mm. Ja, men berätta om det då, du som har läst lite mer. Ja.
Ja, polisen, det var en svart man som satt i, om du vet såna här, om du har varit i såna här snabbrestauranger, jag vet inte om det finns såna i Sverige, såna här drive-through. Man kan sitta i bilen och beställa och köra igenom. Jag vet inte om det finns det i Sverige. Men det finns i alla fall här. Så man tar sin beställning. Då var det i alla fall en svart man som satt i en bil och sov i en sån drive-through. Så man liksom, sitter man i den, då blockerar man för alla andra bakom, va? Så han hade tydligen somnat. Och då ringde ju naturligtvis Wendy's, den typ McDonald's då, fast kallas Wendy's hamburgerskedja. Och då ringde de i alla fall polisen kom, och då fick de i alla fall flytta dem lite grann på bilen, bad dem att flytta på bilen, men då luktade han ju massa sprit, den här svarta mannen, så då tog de ut dem och skulle göra ett fylletest då. Och enligt det jag har läst i alla fall, så när de gjorde det här fylletestet så blev han aggressiv och försökte då, vad heter det, taser på svenska, en sån här pepparspray typ,
Elpistol,
elgrej,
elpistol, ja,
elchock,
chock, ja.
Precis, så att han, enligt det jag läst i alla fall, så försökte han, blev han aggressiv och försökte grabba då den här elpistolen då från polisen, och polisen då vart ju rädd och liksom drog sin riktiga pistol och sköt honom. Så att det vart en konfrontation på det viset. Och omedelbart efter det så avgick Atlantas polischef, som en svart kvinna, men nej, förlåt, vit kvinna, jag har fel, vit kvinna. Och den svarta, förlåt, den vita kvinna, polischefen då i Atlanta för bara 2 veckor sedan fick någon slags nationellt pris för hur hon hade hanterat de här upploppen då i Atlanta för bara under de senaste veckorna.
Just det, jag
Så
minns
hon
henne.
avgick i alla fall. Japp, så hon avgick i alla fall. Och polisen som sköt, om jag fattade saken rätt, han är sparkad, och kollegan då, han fick en sån här, vad ska man säga, administrativ tjänst, så han är då, vad ska man säga, satt på avbytarbänken. Och i alla fall, och sen lösningen på det här, så tyckte väl mobben då kom i springande, och de brände ner hela Wendy's-restaurangen. Så att lösningen för dem var ju att bränna ner, att elda upp, bokstavligen elda upp restaurangen. Den är helt nedbränd i grunden. Så Wendy, som inte hade någonting att göra med det här, de fick sin restaurang nedbränd.
Helt otroligt. Ja. Men
Ja.
alltså det här, och vi vet fortfarande inte om det här var liksom befogat våld från polisen eller inte. Jag antar att det behövs en utredning för det.
Jag såg att Ben Carson hade uttalat sig för regeringen, och han sa ju att vi ska nog inte dra några för snabba slutsatser här, därför att det finns videokameror, det finns video, fast de heter, de har ju sådana här bodycams, sådana här kameror då. Och Ben Carson sa att innan vi drar några förhastade slutsatser, så han indikerar att det här kan vara befogat. För han sa att det som hände George Floyd var fruktansvärt, det var obefogat. Men när det gäller den här killen då i Atlanta, så måste vi nog faktiskt titta på fakta innan vi drar några snabba slutsatser. Innan vi börjar hetsa upp oss så mycket, så måste vi nog titta på vad som har hänt och granska det här fallet. Därför att det är inte lika självklart som George Floyd. Och generellt sett i USA vad gäller lagen, om du känner dig hotad som polis, med andra ord, om du känner dig hotad, då har du enligt lagen rätt att skjuta ihjäl folk. Det liksom är din rätt att försvara dig. Inte bara skjuta, utan skjuta ihjäl, skjuta för att döda. Och om någon, det är liksom så lagen är bara. Och om det kommer fram en person till dig och ska försöka slita åt sig din elchockpistol, då är det klart att man känner sig rädd. Man känner sig ju hotad. Och så liksom, jag ska inte bli förvånad över om det här visar sig sen. Det här är inte ett George Floyd-fall, utan det här kan vara ett fall som kommer att läggas ner just för att det var befogat. Jag vet ju inte det, men det är hyfsat hög sannolikhet att det kommer att göra det, för att han sköt i nödvärn. Skjuter man i nödvärn när man känner sig hotad, om det dessutom finns film på det hela nu, som hur det här gick till, som stödjer det, så har han har han lagen på sin sida.
Poliser har alltså större rättigheter och befogenheter i USA än i Sverige helt enkelt.
Ja,
Bara,
absolut.
ja.
Oh, ja, visst. Oh, ja.
Just det. Ja, men intressant. Vi får fortsätta följa det framöver. Har vi några fler nyheter vi ska ta upp?
Poliser dödas ju kors och tvärs nu. Det var 2 stycken poliser i Kalifornien som har dödats, och nu är det en stor manhunt efter en suspect, efter en misstänkt gärningsman då i Kalifornien. Han sköt ihjäl ett par poliser. En polis var i Mississippi, läser jag. Han blev ambushed, vad heter det på svenska?
Överfallen.
Överfallen, han blev ihjälskjuten i huvudet bakifrån av någon. Och det är också någon slags manhunt. Det här är fullständigt bisarrt alltså. Det här är bortom vansinne. Och vänsterliberal media fullständigt mörkar det här. De bryr sig inte, det är liksom, de struntar i det, de liksom går och pissar på graven på de här människorna då. De går och, vänsterliberal media och de här och demokratiska politiker, när polisen ligger på gatan och är död och liksom liket är varmt fortfarande, de sätter sig och pissar på den alltså. Så vidrigt har det blivit. De bryr sig inte alls att problemet som uppstår nu, som liksom är ett större problem än liksom, vad ska man säga, en jag tror många liksom begriper, det är att det har blivit open season, att människor kan då tro sig att nu kan jag gå och skjuta poliser kors och tvärs. Så att det, liksom, det har blivit fullständigt, det är jaktsäsong alltså på polisen nu. Är du polis alltså, du blir skjuten i bakhuvudet.
Ja, och det här tas inte alls upp i Sverige kan jag säga på en gång, det vet du också. Nej. Såklart, men jag vill absolut bara slänga in det där. Och jag har läst också, så det har gjort att väldigt många poliser är besvikna, dels är de besvikna på politikerna och i synnerhet på de demokratiska politikerna. Så jag tror att polisfackföreningarna som har stött demokraterna väldigt mycket, de tror jag kommer att svänga till republikanerna höst faktiskt. Men jag läser också att det finns många poliser som är besvikna på sina chefer, alltså på chefer som inte backar upp dem. Jag läser en artikel nu om att ett helt SWAT-team i Florida, i staden Hallandale Beach, de har sagt upp sig därför att deras polischef böjde sig, knäböjde sig i alla fall inför de här protesterna, och de tyckte att så gör man inte, och de sa upp sig i protest. Sen har de har inte slutat helt, men de har liksom sagt upp sig för dagen eller någonting bara för att protestera att det här var fel. Så att det verkar som att poliserna, de känner att de har inte stöd. Alltså politikerna liksom backar inte upp dem, och deras egna chefer fegar ur och så här. Och det kan inte vara lätt att vara polis i USA nu.
Ja visst, det är omöjligt. Det är ett omöjligt jobb framför dig. Jag såg att polischef för Tulsa i Oklahoma, han varnade nu att det kommer att bli massuppsägningar. Att massa poliser runt om i USA kommer att säga upp, så att det inte är värt helt enkelt. Minsta lilla grej man gör så ska man bli mördad, eller man kan liksom hamna i fängelse, eller man blir liksom outad av media. Så att det är inte värt det längre. Och jag har sagt det förut, och min tanke är ju nästan, om jag vore polis och liksom en polisorganisation i en vänsterliberal delstat, säg till exempel i Washington, delstaten Washington i Seattle eller New York City någonstans, gå på strejk i 24 timmar. Då om ni strejkar i ett dygn, Då kommer folk att begripa på allvar vad polisen verkligen betyder. Och säga att vi strejkar, folk kan begå hur mycket brott ni vill. Vi struntar i det, vi svarar inte. Och sen kan vi prata om hur viktig polisen är för staden. Det tror jag skulle få folk att begripa, va? Men jag tror det kommer den punkten alltså, när polisen kommer att göra det, gå ut i en stor strejk. Och då kommer folk, till och med vänstern tror jag, fatta, hoppsan, det blev inte frid och fröjd. Brotten gick upp något så oerhört.
Ja, alltså, och det är helt vansinnigt att vi har kommit till det stadium att man måste göra ett sånt experiment för att de ens ska förstå det. Det är helt, alltså det visar hur totalt verklighetsfrämmande de här människorna, liksom de här politikerna. Så att, ja.
Jag såg att Trayvon Martin, bara för att tala om att vi har pratat om förut, när många svarta går ut och säger att vi kan inte lägga ner polisen. Om du minns den här Trayvon Martin, han blev skjuten för några år sedan.
Av George Zimmerman.
Precis, ja. Han i alla fall, hans mamma sa ju nu, det var en svart kille då, och hans mamma har nu gått ut och sagt att det här att lägga ner polisen och hålla på, det är bara vansinne alltså. Så allt fler personer vars släktingar har blivit skjutna av det, även oavsett om polisen eller på något annat sätt, var att allt fler svarta som liksom varit i rampljuset på ett eller annat sätt, eller är i rampljuset nu på ett eller annat sätt, går ut och säger att det här är fullständigt vansinnigt. Vi kan inte, vi måste helt enkelt, vi måste ha fler poliser, vi måste skydda. Och jag såg en intervju, och jag minns inte vem det var. Det var Tim Scott. Han är en republikansk senator från South Carolina.
Och han är svart.
Precis, han sa ju att lösningen här, det är ju inte att lägga ner polisen. För han sa ju rakt ut att den gruppen, jag tror du har pratat om det förut, den gruppen som kommer att lida mest och blir den som blir, vad ska man säga, bestraffad först och snabbast och mest, om man liksom börjar dra resurser för polisen, det är svarta i innerstäderna, för att det är de som behöver polisen mest. De vita som bor, som liksom gapar och skriker om det här, som bor ute i, vad ska man säga, de här finare bostadsområdena, de påverkas inte. Det är de svarta i innerstäderna, migranter från tredje världen som bor i innerstäderna, de kommer omedelbart att, vad ska man säga, bestraffas om man börjar dra ner på polisverksamheten, för det är där brotten sker. De sker inte ute i de här lyxvillaområdena där de akademikerna, de här vänsterliberalerna då på universiteten bor, utan brotten som sker, det liksom sker då i centrala delar där framförallt svarta och immigranter bor.
Ja, och det finns väldigt många vettiga svarta. Jag menar, vi har ju pratat om alltså de här galningarna Black Lives Matter, men nu läser jag också att Jim Clyburn, alltså han som kongressmannen från South Carolina som hjälpte Joe Biden att vinna den delstaten och hjälpte Joe Biden att bli kandidat som han då varit. Han har nu sagt att ingen kommer att liksom rycka bort finansieringen för polisen. Vi kan omstrukturera polisen och vi kan liksom ändra saker och reformera, men polisen måste vara kvar. Den har en viktig roll att spela och det måste vi se till att den fortsätter göra, sa han. Så att, det är ju en svart man då, Jim Clyburn, och han är också väldigt, han har en mycket mer verklighetsförankrad syn på det här, han också då.
Visst, och det, problemet som demokraterna har, det vi pratade om förut, att de har tillåtit de här radikala vänstern att komma in i partiet. Då har man liksom skapat den här splittringen då. Gemene demokrat, den normala demokraten, klart, de vill ha en polismyndighet och så vidare, va? Men de är så rädda, för nu när de här vänsterextremisterna som pratar om Ilhan Omar och AOC och Shira Talida, de där har kommit in och börjat ta över partiet och blivit så gapiga, skrikiga, va? Då har de liksom attraherat personer som nu börjar infiltrera och börjar ta över i partiet, som har de här radikala idéerna, va? Så att demokraterna har på något sätt varit för slapphänta att tillåta sånt här i sitt eget parti. Och vi har pratat om såna här saker förut genom de senaste par åren, va? Att de har tillåtit mer och mer och mer och mer. Och nu kan de inte längre, vad ska man säga, stoppa det. Det är liksom en snöboll som liksom börjar rulla ner och växer och växer och växer. Va? Så de kan inte stoppa det längre. Va? Så det demokratiska, Nancy Pelosi kan vara övertygad om att hon vill ha kvar polisen. Hon begriper helt att man behövs en reform. Mm. Men att liksom överhuvudtaget prata om att lägga ner polisen idiotiskt, det fattar ju Nancy Pelosi. Det fattar ju Chuck Schumer i senaten. Va? Men de är så rädda nu för den här radikala gruppen som är väldigt liten men väldigt gaphals. De är så rädda för den gruppen att de inte vet vad de ska göra längre. Och det är det som är problemet i det demokratiska partiet. De har blivit hijacked, vad ska man säga, kidnappade av radikalerna. Och det vi pratade om förut, de måste rensa ur radikalerna ur sitt parti. Sparka ur dem, punkt, slut, gör av med dem. Jag tror inte de har något val längre.
Nej, jag håller med. Jag kan säga också att i San Francisco så har man också gjort, man har börjat med en polisreform där, och den innebär att om det är bråk mellan grannar så kan man inte längre ringa polisen som ska komma dit och reda ut vad som hänt och så, därför att ja, det kan hända någonting och man ska istället förvända sig till andra. Jag har inte läst det här i detalj, men i alla fall, alltså, polisen ska på något sätt inte delta på samma sätt som tidigare gjort i San Francisco. Så att vi kan väl se här då en skillnad mellan republikanska städer och delstater, för där finns inte de här problemen, och bland demokraterna så håller man på med de här idiotexperimenten kort och gott, medan republikanerna på något sätt har vettet i boll.
Och hur slutar det när människor inte längre kan ringa polisen om man har en tvist med en granne? I USA normalt, hur slutar det? Det slutar med att den ena slår ihjäl den andra, den ena skjuter ihjäl den andra. Mm. Punkt, slut. San Francisco kommer att se att grannar kommer att börja skjuta ihjäl varandra mycket mer. Därför att har man inte längre någon man kan ringa som kommer och hjälper, då tar man tag saker i egna händer. Och man måste förutsätta att grannen har ett vapen. Då måste jag själv ha ett vapen. Och då gäller det vem drar först. Ja, det är bättre att jag drar först än grannen. Det är där vi kommer att sluta. Så ni kommer att se om det experimenteras med det i San Francisco. Så kommer folk att börja skjuta ihjäl varandra. Och så börjar då står de här vänsterliberaler och säger, hur kunde det här hända? Vi trodde att de skulle då sjunga kumbaya och sitta och liksom grilla korv istället. Här. Precis samma sak det här vi sett med svenska polisen och de här migrantproblemen i Sverige, var att man tror att med korvgrillning och det här dialogpolisen ska lösa, det löser inga problem, tvärtom, det skapar ju bara nya problem som är ännu värre.
Ja, vi ska gå vidare med en fråga till dig då som bor i USA. Alltså, du nämnde nyss alltså att om polisen inte kommer, då kan det hända att de börjar skjuta varandra. Jag menar, USA är ett land med väldigt mycket vapen, och det här är ju ett ämne jag kan också, så jag behöver inte fråga dig om det här, men jag gör det i alla fall för att du bor i USA. Och då tänkte jag fråga liksom, är man rädd som amerikan för att man ska bli utsatt för vapenvåld i vardagen?
Om jag säger så här, jag skulle inte, om jag till exempel då, i Vermont så är väl risken ganska lite, va? Men om, säg att du är till exempel i en större stad, Los Angeles eller San Francisco eller Chicago eller New York eller någonstans. Om du åker runt och pekar finger åt folk på de här freeways till exempel, då, säg att du skulle åka runt en timme och peka finger på folk på freeways och liksom tuta och aggressiv, liksom, då är sannolikheten är väldigt stor att det är någon som kommer att skjuta ihjäl dig. Jag är övertygad om att den är mer än 50%. Någon kommer att dra ett vapen och skjuta mot dig på gatan, punkt slut. Någon i bil, för många, väldigt, väldigt många i amerikanska, speciellt större städer, har vapen i bilen. Mm. Och man läser regelbundet, vad heter det här, road rage heter det ju i USA. Att det är människor skjuter ihjäl varandra för road rage regelbundet i USA. Med andra ord att någon blir förbannad på någon annan på vägen, och så drar man ut vapnet från handskfacket och skjuter ihjäl den man blir förbannad på. Det händer regelbundet. Så att risken finns. Jag skulle inte liksom, den är stor.
Helt otroligt. Det påminner lite grann om, nu det är lite humor då, men den här filmen Die Hard 2, eller inte Die Hard 2, Die Hard 3 eller 4, jag minns inte, med Bruce Willis på 90-talet då. Han står i Harlem och så har han skylt där det står I hate, och så står det en ordet där då. Och då, hans uppgift är att stå där då, så får se vad som händer. Men det är inget som, ja, risken finns att man skulle bli skjuten i en sån situation då. Men ja, sagt samma. Det var en film.
Jag kan ge ett exempel på, bara på det här med gransämja. Det var här i Vermont uppe i någonstans i bushen här, typ så här en timme härifrån ungefär, så var det en granne som sköt ihjäl en annan granne bara för en vecka sedan i min delstat. Och det var tydligen, de hade uppgifterna som kom fram i medierna nu, att de tänkte lösa problemet utan att involvera polisen. De skulle lösa det på ett vänligt, fredligt sätt utan att involvera polisen. Men det slutade med att ena grannen sköt ihjäl den andra. Man går över och börjar prata med varandra. Någon höjer rösten, den andra höjer rösten. Bägge har vapen med sig och sen pang. Och det var där det slutade. Och när du pratar om det i San Francisco, det är precis så det kommer att gå. Man tror sig kunna lösa problemen med grannen fredligt, men det går inte. Man måste ha hjälp med polisen, punkt slut. Så är det bara. Om grannen har en hund, så springer över och skiter på din tomt hela tiden, va? Och sen så pratar de med grannen och sen grannen tycker att det skiter, det är inte mitt problem. Kommer inte en polis och säger till, då använder man ju våld till sist.
Ja, då kan det eskalera. Jätteintressant. Vi får göra ett speciellt poddavsnitt om vapen någon gång. Det skulle vara jättespännande. Ja. Men ja, har vi fler nyheter nu då att ta upp?
Jag såg att Nashville, som då Tennessee är en republikansk delstad, och Nashville som borgmästaren för Nashville tror jag det var. Guvernören för Tennessee har sagt att han absolut inte skulle tillåta någonting som händer i Seattle i sin delstat. Som andra, han gick ut och sa redan för anledningen att han gjorde det är för att om det är någon som får en idé och tycker att vi ska göra en sån här zon i Tennessee med, då sänder han omedelbart ut en signal att fundera inte ens på det där, för vi kommer slå ner det direkt. Och det är ganska smart att göra så faktiskt. Med andra ord, sänd ut signalpolitik att om ni tänker göra det här i min delstat, då ryker det, då är det kört. Mm.
Ja, men det visar verkligen på att republikanerna, de har koll och de kan hantera situationen. Ja, just det. Ja, jag har inga fler punkter. Jag vet inte om du har det, men annars så tycker jag att vi har sagt ganska mycket bra saker här.
Ja, jag tror det är för allt.
Ja, okej. Okay, tack.
Jag tänkte en sak till bara. Elvira King, Dr. Elvira King, hon är väl då syster eller dotter till Martin Luther King. Mm. Jag måste gå och kolla det. Elvira King, hon är släkt med Martin Luther King i alla fall. Hon har gått ut och sagt nu i alla fall att Joe Biden håller på att liksom stir up the race card. Så att hon kritiserar Joe Biden för att, så Martin Luther Kings släkting går ut och kritiserar Joe Biden, att Joe Biden försöker använda sig av de här rasrelationerna att liksom skapa mer konflikter i politiskt syfte, va? Och det jag tror det säger en hel del vad han står i liksom. Han försöker inte göra saker bättre. Han pratar om att han vill att saker ska bli bättre och han ska förena, men tvärtom. Han använder rasrelationer nu för att, vad ska man säga, hetsa upp stämningen.
Mm, just det, mycket intressant. Mm, mm. Okej, okay, men då så sätter vi punkt här.
Japp. Yep.
Det var avsnitt 1130 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.